Hej och välkomna till Avanza-podden där vi idag fredag den 4 juni väljer att spela in ett lite extra poddavsnitt. För det har ju kommit en hel drös med nyheter på det privatekonomiska området den här veckan från politiker. Och det jag främst syftar på, det är ju den här önskan från Socialdemokraterna om att sätta ett tak för hur mycket pengar man får ha på ISK helt enkelt och schablonbeskattas för. Och när man har summor över den här nivån så ska man få betala vanlig kapitalskatt, så som jag förstår det. Det är fortfarande inte liksom en utmejslad förslag, men tankarna kom ju fram bland annat i en debattartikel som finansminister Magdalena Andersson skrev förra helgen och som publicerades i Dagens Nyheter. Och vi har fått många frågor. Jag menar, ISK är ett superpopulärt sparande. I både olika sociala medier, per mejl och så vidare så har vi fått frågor. Snälla, kan inte ni prata om det här som nu är, om inte föreslaget, så liksom framlagt som en önskan? Vad kommer det innebära?
Ja, det får man väl minst sagt säga. Den här diskussionen, debatten, har ju verkligen rasat i veckan från där förra helgen när det blev känt det här om att vindarna börjar blåsa kraftigt vänsterut. Och jag menar, det är klart, man får rösta på precis vad man vill, men för oss, vi bryr oss ju om spararna där ute och att det finns tydliga incitament att det ska löna sig att spara. Vi har ju, alla kanske kommer ihåg, eller många av oss i alla fall, den som är satt i skuld är icke fri, hette det från socialdemokratiskt håll med Göran Persson. Det ska sparas i ladorna, det är sunda finanser, där har vi hört många gånger. Det gäller uppenbarligen inte hushållen. Vi tycker ju såklart att det ska löna sig att spara och faktiskt bygga upp en ekonomisk trygghet över tid. Man pratar i Sverige om att det är 2,5 miljoner människor som har ISK. Avanza är ett finansiellt powerhouse där ute där människor faktiskt kan gå en bättre ekonomisk framtid till mötes. Vi har 1,1 miljoner kunder som har valt att spara ISK. Det här är klart en jätteviktig fråga och därför blir det här också ett väldigt spännande extra avsnitt bara för att reda ut vad är det som har hänt, vad är det som är populistiska utslag och vad är det som kan vara liksom stoff och essens att kanske fundera, reflektera, eventuellt kanske oroa sig för det här. Hur ska man som småsparare tänka? För det vi vill ha, det är ju långsiktighet och visibilitet.
Ja, långsiktighet tjatar vi om i den här podden hela tiden, och då vill det ju också till faktiskt, tycker jag, att det finns långsiktiga spelregler att förhålla sig till. Man kan inte hålla på att ändra spelplanen hela tiden, då skickar man helt fel signaler till spararna. Men det som då har framkommit hittills, det är ju att det här taket på ISK, det skulle vara del i ett större skattepaket. De pratar om någon slags miljonärskatt som jag får till någon slags förmögenhetsskatt. De pratar om utökad bankskatt, lite ändringar av 3.12-regler och så vidare. Men om vi ska fokusera på ISK-skatten så vill de helt enkelt, enligt det här förslaget, ha ett tak. Att på belopp över den här summan blir man liksom traditionellt beskattad 30% av vinsten. Vad är det här taksumman då? Ja, i en fråga som Socialdemokraterna har skickat till riksdagens utredningstjänst, då vill bad de riksdagens utredningstjänst att räkna på hur det skulle slå om det här taket satt vid 100 000 och 200 000. Och det var väl då som det liksom riktigt brände till. 100 000 och 200 000 är mycket pengar, absolut. Men alla ni som har lyssnat på den här podden vet ju att det absolut inte på något sätt är en omöjlighet att spara ihop till om man har ett månadssparande placerat i aktier eller aktiefonder. Så att där blev det ju liksom väldigt upprörd stämning. Sen så gick ju Magdalena Andersson ut i en intervju med SVT och sa att nej, 100-200 000, det har vi inte tänkt oss. Då kan man undra varför de skickar den här frågan till riksdagens utredningstjänst och ber dem räkna på det. Men ja. Utan började snarare prata om ett tak på omkring 3 miljoner. Och 3 miljoner är ju såklart mycket mer pengar än 100-200 000. Men jag har ändå lite svårt att liksom principiellt få det här att gå ihop. Man säger å ena sidan sparande är viktigt. Vi har aldrig haft så höga trösklar in på bostadsmarknaden som nu. Många är oroliga över sin framtida pension och känner att man vill dryga ut den. Och att då gå ut och säga att vi ska ha ett tak på 3 miljoner. Det, ja.
Nej, och det är ju inte kanske heller de absolut rikaste i samhället får man väl säga. Jag menar, det är ju klart att de här dyra sakerna som vi köper under livet möjligtvis då, exempelvis en bostad. Tar vi Stockholm som exempel, vi förstår att Sverige är mer än Stockholm, men priserna börjar dra iväg på många ställen, inte bara här. 3 miljoner. Ja, på vissa ställen så räcker det kanske nätt och jämnt till en etta. Mm. Så jag skulle väl kanske inte heller säga att det här är de rikaste i samhället. Sen att människor har råd att betala de pengarna, ja, det är ju för att det går att lånefinansiera. Men någonstans ska ju de pengarna faktiskt också betalas tillbaka. Jag menar, vi har väl ett hundratal miljardärer i Sverige. Nu kan jag väl ändå kanske tycka att de pengarna ligger ju inte och samlar damm på ett konto heller, utan förmodligen så är ju de här investerade, skapar tillväxt för företag, vilket gör att de kanske förhoppningsvis blomstrar, tar sig ut i vida världen, skapar sysselsättning, fler kommer in i jobb, fler får en inkomst, det blir multiplikatoreffekter, de ska äta lunch, de ska åka kanske på någon resa, de kanske köper en cykel till sina barn. Det påverkar ju samhället i stort naturligtvis. Så att de här pengarna ligger ju inte bara samla damm, vilket man kanske ibland ändå kan tro. Sen tycker jag att 3 miljoner kronor, det är lite svårt att hävda att man tillhör de rikaste i samhället där också. Vi ska ju komma ihåg att tar vi Stockholm som exempel, vi vet att Sverige är mer än Stockholm, men 3 miljoner kronor, det kanske räcker till en etta innanför tullarna, vilket sätter saker och ting i proportion. Och här, anledningen till varför man kan betala miljonbelopp för bostäder, det är ju såklart för att det här är lånefinansierat, och det man borgar ju så att säga med sin inkomst och återbetalningsförmåga, men någon gång ska ju det här betalas tillbaka helt enkelt. Så att säga att det här är de rikaste i samhället, jag har svårt för det. Vi har en 200-300 människor någonstans i Sverige som är miljardärer. Det är ju en annan femma. Å andra sidan kan man ju också tycka att de pengarna investeras. De skapar förmodligen blomstrande företag. Vi har en fin mylla av företag som har växt i Sverige och blivit stora. Det skapas sysselsättning, arbetstillfällen, skatteintäkter. Och det finns en liksom, det blir en ringar på vattneteffekter också när de här människorna får en inkomst. Man etablerar sig och man bygger bo, man skapar familj, man konsumerar mer, man går ut och äter lunch. Allting hänger ju ihop någonstans. Jag tycker Carl Bildt sa väl det här ganska bra. Kapital bygger företag bygger sysselsättning, och sysselsättning skapar välfärd. Jag tror att det var den ordningen han sa det. Men ganska rimligt på något sätt. Det hänger ju ihop. Men 3 miljoner kronor, är det mycket eller lite? Jag tror att vi tycker att det här blir någon form av anchoring också. Vad har man fått 100 eller 200 000 kronor ifrån? Och sen säger man, okej, det har aldrig varit på tal om ett tak för det. 3 miljoner. Och sen tycker vi så här, gud vad skönt, de gick oss till mötes. Det här tror jag är helt utstuderat. Jag tycker att det är ett oerhört tråkigt sätt att skicka ett väldigt konstigt signalvärde att spara. Det behöver man inte göra. Spara i ladorna för sämre tider. Varför skulle vi göra det? Skuldsätter.
Ja, jag håller helt med dig om att signalvärdet är minst sagt märkligt. Och om det nu är miljardärerna man vill åt, vilket jag också kan liksom ifrågasätta. Problemet är väl inte om det finns många väldigt rika människor, utan problem skapas väl om vi har många väldigt utsatta människor. Det är liksom, vi vill ju att kakan ska växa och att den ska vara någorlunda fördelad såklart. Men att liksom superentreprenörer har väldigt stora förmögenheter, det är inget fel, tycker jag personligen. Men det jag skulle säga var att de här superrika har ju ofta helt andra förutsättningar att liksom skatteplanera, eller vad man ska säga. Att flytta kapital till tillgångar som inte då skulle påverkas av den här skattehöjningen eller taket. Man kan placera det i fastigheter och så vidare. För det här ska ju, fastighetsskatt fanns ju inte med i deras liksom punktlista över åtgärder de vill se. Vi har haft en förmögenhetsskatt tidigare i Sverige som väl togs bort 2007 tror jag. Och då såg vi ju att den fick ju en del väldigt förmögna människor att flytta sitt kapital ut från Sverige. Sig själva, sina bolag, sitt kapital ut från Sverige. Och det är ju inte liksom samma förutsättningar som du och jag har.
Nej, och jag tror någonstans att i vår vision på Avanza så säger vi där att vi har en vision om en bättre framtid för miljoner människor. Och vi tror att i praktiken att vi kan nå dit genom att möjliggöra och rasera hinder för människor att komma igång med ett sparande, kunna stå på egna ben, kunna ha en ekonomisk trygghet, kunna få ut mer av livet genom att leva livet på det sätt man vill, inte måste. Det här är möjligt. Och det är ju klart att vi alla jobbar i olika branscher, vi har olika yrken, vissa är kvinnor, andra är män, det finns löneskillnader däremellan. Kvinnor kanske statistiskt sett lever längre, det blir mer av ränta på ränta effekt. Aktiemarknaden, antingen via direktägande i aktier eller fonder, är ju en fantastisk möjlighet att utjämna löneskillnader beroende på bransch, yrke, kön eller vad det kan tänkas vara. Vi har liberaliserat och demokratiserat sparande i Sverige. Det här är ju vackra ord, men på något sätt ändå att vi menar det. Och hur gör man det i praktiken då? Ja, vi har pratat om det här 1000 gånger, Johanna, med skalavgifternas förbannelse och hela det pensionsupproret som vi drev under många år, ganska ensamma.
Verkligen.
Väldigt ensamma.
Verkligen.
Under många år, i det fördolda, inte för att skapa ett PR-jippo, utan för att skapa skillnad på riktigt för Sveriges sparare. Det här är ju samma sak. Här måste vi också få till den här skillnaden. Vi har inga skalavgifter överhuvudtaget på sparande som dränerar, tar pensionen som vi har pratat om, 20-30% mindre pension i slutändan för att man har haft ett enormt kostnadsuttag i branschen. Vi har gratis fondsparande via Avanza Zero. Alla andra fonder som vi kommer med, väldigt, väldigt låga avgifter. Vanligtvis billigast i Sverige eller i världen. Vidare så har vi också faktiskt valt att helt införa avgiftsfritt fondsparande om du inte har ett samlat kapital på 50 000. Som jag förstår så är det varannan vuxen svensk i Sverige som inte har ett samlat sparkapital i fonder på 50 000 kronor. Så här gör man skillnad på riktigt. Och det slutar ju inte här heller. Det kommer vara ännu flera initiativ för att få människor att komma igång med ett sparande. Ytterligare en sån, Johanna. Det är att gå från ett minsta köpbelopp på fonder från 100 kronor till 1 krona. Det kan man tycka, 100 kronor, 1 krona, vad är det för skillnad? Ja, fast det är ändå ett sätt att riva barriärer, att se till att om det är gratis att vara kund, du betalar inte en spänn, du betalar ingenting. Och du kan spara minst 1 krona.
Nej, då finns det ju inga hinder.
Du betalar inte ens en avgift innan du har kommit upp i 50 000 och faktiskt börjat bygga upp en ekonomisk trygghet. Den självkänslan som du får när du börjar se att det börjar byggas en trygghet, och sen skickas det ut ett signalvärde från politiskt håll som säger det ska inte löna sig att spara. Det tycker vi såklart är fel.
Det är ett supermärkligt signalvärde, och jag tror heller inte att de hade lagt fram det här förslaget, som inte är ett förslag ännu, jag vet, men tanken överhuvudtaget, om det hade varit, säg, ett år där börsen hade gått ner. Nu hade vi ett fantastiskt fjolår på börsen, trots att det var lite turbulent där i inledningen av 2020. Börsen har startat starkt även i år, och då är det klart att i sådana börsuppgångar, då är ju schablonbeskattningen på ISK väldigt trevlig. Men det man inte ska glömma bort är ju att ISK, då blir man ju schablonbeskattad även vid en börsnedgång. Så det är ju alla år som man betalar en låg men ändå en skatt. Så det är ju liksom, genererar ju kontinuerliga intäktsströmmar till staten. Nu har det gjorts lite beräkningar på att skatteintäkterna skulle varit högre Om det hade varit vanlig kapitalbeskattning, ja, så kanske det hade varit under den här perioden, de här 9 åren som ISK har funnits. Men man ska inte heller missa och förglömma att det kan ju varit så att man har fått fler människor genom att göra det enklare att spara, genom att göra att man inte behöver ha liksom en skattejurist i familjen när man ska deklarera sina aktieaffärer, så har man fått fler människor att faktiskt våga och börja investera själva och skapa sig en bättre framtid. Så att det finns ju liksom väldigt många fördelar även för staten att underlätta för sparande.
Ja, men det gör det ju verkligen. Det blir ju lite grann hjälp till självhjälp och att ge det här fina incitamentet att faktiskt komma igång med ett sparande. Som du sa, det här investeringssparkontot infördes ju i januari 2012. Kapitalförsäkringen fanns ju dessförinnan med schablonskatt. Den har förändrats lite grann under tiden. Det har ju även investeringssparkontot gjort. Vi ska komma ihåg att det här har ju försämrats i 2 steg. Redan.
Mm. Apropå det här med en spelplan som att förhålla sig till. Har ju den ändrats 2 gånger? Ska det ändras 3 gånger inom loppet av 10 år? Det känns ju.
Investeringssparkontot och den samlade ekonomiska tryggheten som svenska hushåll gnetar för löpande för att bygga upp över tid. Det här politiskt i vissa delar har man kanske sett som en liten syltburk som man kan nalla ifrån när man behöver och att det blir ett politiskt slagträ. Det är inte det Sverige behöver. Och det här infördes som sagt 2012. Börsen har gått hyggligt sedan dess. Vi har ju haft nedgångar också. Jag menar från april 2015, den 27 april 2015 när börsen toppade, till den 27 juni 2016. Brexitdagen, vi hade stängt fredag den 24 där. Så såg vi ju, ja då var börsen igång på 8,42 den dagen. Det var ju en 28% i nedgång under den perioden. Vi hade även en ganska likalydande nedgång 2011. Det var ju innan ISK infördes och då var det både Grekland och USAs kreditbetyg som sänktes, men det var ju även en recession. Så att visst, man pratar om finanskrisen kanske senast när börsen föll 58%, men de här 25-30% nedgångarna mellan 2011 och 2012 där, mellan 2015 och 2016, vi hade en nedgång på 33,81% under coronakraschen. Många som haft sparande som kanske sålde av där. Det är bara för att börsen stiger så betyder det ju inte att alla får den avkastningen ändå. Vi gör ju allt vi kan för att informera, inspirera och motivera till hur man får ett bättre sparande över tid. Men det här säger ju ingenting om heller hur den enskilda individen har haft för avkastning i och med att det är schablonbeskattat. Vi bryr oss inte om du har gjort en vinst eller förlust. Alla schablonbeskattas. I det här fallet, alla dras över en kam. Så har du 100 000 i kontovärde så är ju schablonintäkten 1,25%, för det blir golvet nu då. Det är inte alltid, men nu 1 250 kronor beskattas med 30%, 375 kronor. Det kan komma perioder när börsen är negativ, det vet vi. Tidigare nedgångar, både IT-krasch och finanskris, tog det ganska lång tid ändå för att återhämta nedgången på börsen. Men perioden 2012 till 2021 ser lite annorlunda ut, men det har varit road bumps på vägen, det ska vi inte förglömma. Och dessutom tycker jag man pratar lite för lite om fördelarna från staten också. Jag menar, det är klart att det är bra om värdet stiger över tid, för då kommer också schablonintäkten, den är ju en procentuell siffra. Intäkterna till statskassan kommer ju också öka över tid om börsen ökar och om fler hittar till ett sparande. Speciellt kanske från sparkonto och in på börsen om man faktiskt är långsiktig. Men det här är ju ett kassaflöde som också kommer löpande hela tiden. För de som är långsiktiga, ja, dels så blir det en inlåsningseffekt att man kanske inte realiserar vinster, för då ska du betala in den här skatten och sen går du in i nästa position med mindre pengar. Så istället för att vänta 10, 20, 30 år kanske på sina håll, ja, då får ju staten in de här kassaflödena löpande varje år, utan att behöva oroa sig för om börsen har gått upp eller om börsen har gått ner. Och du behöver inte anställa 500-600 kollegor för att klara av toppar, för att sitta och korra K4 vid deklarationen. Så det är klart, det finns fördelar för staten också. Det här är någon form av dynamisk effekt, Johanna. Ju fler människor vi kan få in i ett sparande, desto fler människor kan stå på egna ben, desto större schablonintäkter kommer det också bli över tid. Men det är klart att det finns en kostnad för det här fina signalvärdet att man kan spara på ett schablonskattat skal. Det har lockat väldigt många. Förra året, Så Euroclears rapport bara för hur aktieägarna till Sverige. Avanza tog i princip 100% av samtliga nya aktieägare i det här landet. I Q1 så tog vi var fjärde sparkrona i hela Sverige. Senaste året har vi tagit var femte sparkrona i hela Sverige. Det här har blivit en folkrörelse av rang, och jag tycker också att det är bra att vi får rejäla reaktioner när någonting sånt här händer. Det är för det här visar på att folk bryr sig, folk tycker att det är bra att spara, folk tycker att det här är kul, folk vill inte ha det här negativa signalvärdet när någon säger hit men inte längre. Så som den absolut största spelaren i Sverige på det här området så har vi ett ansvar att företräda våra avansianer, och det ansvaret kommer vi såklart också att ta. Vi kommer att bevaka spararnas intresse i den här frågan. Förhoppningsvis inte populistiska utspel för någon form av PR-jippo, utan det som faktiskt gör skillnad på riktigt. De som har hört av sig till oss och funderar på hur ska man tänka, vad gör vi nu? Vi kan garantera er att vi kommer hårdbevaka den här frågan, precis som vi har gjort för tidigare tillfällen, och se till att någon för talan för spararna där ute.
Det kan vi absolut garantera. Och sen så fortsätt spara på som vanligt. Det här är inte ens ett riktigt förslag än. Det är en uttryckt önskan, eller hur vi nu ska säga det. Och jag har i alla fall väldigt svårt att se att det finns en riksdagsmajoritet för det här. Sen är det såklart, allting kan hända i krig och fred. Nej, kärlek och... Vad säger man?
Jag tror att det är krig och kärlek.
Krig och kärlek.
Nu får du skämmas.
Ja, krig och fred är ju boken, Tolstoj. Men ja, man säger whatever. Skitsamma, allting kan säkert också hända vid ett förhandlingsbord mellan olika riksdagspartier, men, eller regeringssamarbetspartner. Men så som det ser ut idag så har vi ju fått i alla fall tydliga besked från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet, som ju samarbetar med, som är ju ett av Socialdemokraternas samarbetspartier i regeringen. De sitter inte i regeringen, men samarbetsparti. De har ju också sagt att det här är ett dåligt förslag. Det driver kapital ut ur Sverige och det förstör helt enkelt, sa ju deras ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström. Så att jag har svårt att se att de ska få en majoritet för det här.
Ja, nej men precis. Och det ska vi också veta. Kapital och investeringar, det driver ju också svensk välfärd och det berikar vårt samhälle som vi alla har byggt upp och som vi alla är stolta över. Det är klart man kan ha olika synpunkter på hur det ska finansieras och hur vägen framåt ser ut. Men liksom att peka finger åt de som vågar följa sina drömmar, starta företag som kanske blomstrar och blir framgångsrika, och de som sparar för framtiden, för ladorna, för att ha de här sunda finanserna vi i alla fall historiskt har lärt oss är rimligt och vettigt, bör ju uppenbarligen premieras. Som du var in på här, Emil Källström sa finansministerns fria fantasier, och jag tycker också förslaget från Moderaterna, motförslag, där man säger att vi sänker skatten på ISK. Man har ju försämrat det här i två steg. Brinner Niklas och Johanna för att man ska sänka skatten här? Ja, du får ju prata för dig, men jag tänker, nej, men det är väl ganska bra som det är här, men så länge det finns så länge man verkligen känner att det här inte blir ett politiskt slagträ, du och jag, Johanna, och alla våra kunder, många av dem i alla fall, vi sparar för framtiden på lång sikt. Vi väljs inte i fyraårsintervaller och liksom tar någonting och säger, ja, vi ändrar på det här så att vi hoppas kunna köpa eller vinna röster. Vi måste enas om att vi liksom har en långsiktighet i den här typen av frågor.
Absolut. Och jag värt att tillägga här tycker jag är faktiskt Liberalernas förslag som de har drivit länge om, att innehav upp till 100 000 på ISK, det ska snarare vara skattebefriat. Lite samma, i samma anda som vi ger tillbaka hela fondavgiften när du har ett samlat kapital under 50 000, att det ska vara liksom morot och enkelt att komma igång.
Jag tycker att det här är fantastiskt bra. Just, och jag menar, det ska man också veta på, när vi pratar här i podden om olika partier och sådär och politik. Vi pratar bara om sakfrågan.
Privatekonomiska frågor.
Ja. Men att skapa incitament här för att säga, vet ni vad? börja spara. De första 100 000 kronorna, de är skattefria. Jag tycker det är jättebra. Det är för man kan tänka, men vadå, det är ju jättelite pengar. Ja, fast nej, det är inte lite pengar om vi skulle få se ännu fler människor i Sverige ha 100 000 kronor som en ekonomisk buffert. Det är väldigt många fler som förmodligen inte skulle hamna i utanförskap eller liksom prekära situationer. Pengar gör ingen lycklig, men
det är en trygghet.
Det är en trygghet, det går inte att komma ifrån det. Någonting annat som jag tycker är intressant här också, det är att man lyfter upp skola, vård, omsorg, polisväsende som behöver mer resurser. Det är alltid liksom lösningen mer pengar. Och i det här fallet så tycker jag någonstans, okej, om det är så att man nu vill ha mer pengar, då är det ju liksom med investeringssparkontot också mer rimligt för de som är långsiktiga, vilket jag hoppas att allt fler blir, att få det här liksom löpande kassaflödet in i statskassan varje år, oavsett om börsen stiger eller faller, istället för att man ska vänta 5, 10, 15, 20, 30 år på att man ska realisera en vinst på en affär och sen så vänta ytterligare till året efter då innan man deklarerar det här och skjuter in de här pengarna i statskassan. Det borde ju rimligtvis finnas en attraktionskraft där också, tycker jag.
Det borde absolut. Det finns väl en anledning till att SAS-bolag, alltså prenumerationstjänster, värderas högt på börsen. För att det genererar löpande kassaflöden.
Ja.
Det borde ju vara på något sätt lite liknande här, kan man tycka.
Men här tycker jag också, idag så var det en debattartikel i Dagens Industri från Liberalerna där de också ställer sig mot det här utspelet då från Socialdemokraterna och kallar det för en skattechock för Sveriges småsparare. Det jag gillar här, det är att man har räknat ändå på ränta på ränta-effekten och visar på att dagens unga förmodligen kommer att betala ganska dyrt för de försämringarna som redan har införts och att det här kan handla om miljonbelopp. Jag tycker att den sakligheten att faktiskt räkna på ränta och inte de här kaffepengarna eller ostbågar som man pratade om för ett antal år sedan, för det är ju bara svammel. Utan snarare så här, vad gör det här faktiskt på riktigt? Och den debatten måste vi också ha. Det blir stor skillnad. Det är dagens unga, det är vår framtid. Det är de som ska finansiera livet, köpa bostad, köpa större, bli klar med studier och allt vad det kan tänkas innebära. Kort och gott så.
Ja, och där kan jag också tillägga så att Riksrevisionen, de gjorde sin granskning av ISK 2018 och då kom ju de bland annat fram till att man kunde inte säga att ISK är tydligt skattemässigt förmånligt av lite olika orsaker. Bland annat att det är ju, man skattar hela tiden och det inte finns man kan inte kvitta förluster mot vinster och så vidare. Men framförallt också det som var poängen här är att under riktigt, riktigt långa löptider som unga människor ofta har, så kan den här samlade schablonskatten faktiskt vara inte alls tydligt positiv. Men vi uppmanar ju ändå oftast till att man ska ha sina sparpengar på ISK även om man har en jättelång sparhorisont, med anledning av att du vet aldrig vad som händer. Du vet inte om du vill byta aktier och så vidare, sälja och köpa något annat eller byta fonder om fonder inte presterar eller så.
Ja, och sen när avdragsrätten försvann så har vi också sett att man har börjat använda investeringssparkontot istället för att spara på det sättet. Och som du säger också, vi har en liksom diskussion kring fonder presterar eller inte, indexkramare och så vidare. Där måste det också finnas en möjlighet att inte då skapa en inlåsningseffekt i de investeringarna man har gjort i den fonden man har sparat i eller vad det kan tänkas vara. Utan att göra det enkelt och inte huvudbryt här heller med deklarationen, utan investeringssparkontot har gjort det enklare, smidigare. Det är bra. Det ska vi vara stolta över och det ska vi fortsätta vidareutveckla, tycker jag.
Det tycker jag också. Och som sagt, i dagsläget behöver man som sparare inte agera alls på det här. Det är fortfarande bara vid ritbordet och vi har väldigt svårt att se att det finns, att det kommer finnas en politisk majoritet för det. Men man ska aldrig säga aldrig, man vet inte. Och vi kommer bevaka den här frågan med liksom falkögon.
Det kommer vi göra och förhoppningsvis så kommer den inte längre än till ritbordet. Och vi har ju funderat lite grann såklart på hur man gör rent konkret för att med falkögon följa, eller hökögon till, följa den här frågan. Och jag menar, när det begav sig med pensionsupproret, vi träffade väl i princip samtliga politiska partier och jobbade med det här under lång tid. Rent konkret så har vi i det här fallet hört av oss till ett antal av de politiska partierna. Och varför bara ett antal? Vi har inte hunnit med alla. Och bjudit in dem till podden, så att vi kommer beta av den och få komma hit och förklara hur de tänker och vad de ser framåt. För jag tror någonstans att rätt väg att gå här är att skapa interaktion. Vi blir ju en mellanhand mellan spararna där ute och de politiska partierna som är satta att besluta i den här typen av frågor. Jag sätter inte oss på höga hästar, såklart. Men vi har ju många lyssnare på det här, på den här podden, som är intresserade av privatekonomi, privatekonomiska frågor, som får ont i magen när ett sånt här utspel sker, vilket såklart är tråkigt när det liksom... Oh, det är inte nog med att jag nu äntligen fått till mitt sparande. Nu ska jag liksom behöva ta till och förstå de här frågorna också. Kan inte bara göra det enkelt. Så att de får komma hit och förklara hur de tänker. Så att vi har ett antal inbokningar med olika politiska partier som vill komma till Avanza-podden och berätta hur de ser på det här.
Mm, det ska bli superspännande. Så med det... kanske vi ska säga tack för den här veckan.
Stort tack för den här veckan. Nu är det äntligen dags att ta helg. Vi hoppas att det blir en helg utan ytterligare utspel, så vi får ladda batterierna. Vi ses och hörs igen nästa vecka. Stort tack för att du lyssnade på det här.
Hej då!
Hej då!